I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag en sjukt inspirerande person, också en vän till mig, Poyan Karimi, som driver Oddwork tillsammans med sina vänner. Det Oddwork gör är att de hjälper företag att behålla men också attrahera nya medarbetare. Vi går in på hur man gör detta på bästa sätt, varför employer branding är så pass viktigt som det är och vad betyder egentligen employer branding. Hur är det att driva företag med sina bästa vänner? Men vi går också in på vad man ska tänka på när man driver eget och vill attrahera talanger på marknaden. Vi rundar av med att prata om Poyans skådespelarkarriär. Även om man inte vill kalla sig för skådespelare, så är han ju otroligt duktig och har medverkat i Ciao Bella, En man som heter Ove och många fler. Ett sjukt härligt avsnitt. Tjena Poyan!
Hej!
Hur mår du?
Jag mår alldeles strålande. Det är sommar och det är tillbaka i Stockholm. Så jag mår bra, tack.
Hur mår du? Du är brun och fin.
Tack, detsamma.
Tack, jag har pressat.
Ja, jag har inte hunnit igen. Men jag har ju min persiska härkomst som hjälper mig.
Ja, den lyxen. Vad gör du? Berätta lite om dig och ditt företag Oddwork.
Jag jobbar som vd på ett bolag som heter Oddwork, som jag grundade tillsammans med mina två nära vänner, Charles Sinclair och Niklas Kikonius, 2012. Så att det är inte... Jag lever i den här illusionen att det är ett ungt bolag fortfarande, men det är inte det. Vi går snart in på 10-årsjubileet här, som är ett employer branding och rekryteringsföretag som är ett 30-tal personer. Så att det har varit vad jag har spenderat mina senaste 9 år med. Det har varit en häftig resa på många sätt, och det har liksom resulterat i fler resor som är liksom skott ut från den verksamheten, vilket har varit coolt.
Men hur kom ni på idén Oddwork?
Alltså det finns två sidor till det svaret. Den ena sidan är att vi, och det är helt sant, vi var studenter på Handelshögskolan själva, och det fanns en mängd olika rekryteringsföretag där ute som alla liksom ber dig registrera ditt CV och så klickar i ett par rutor vad du vill jobba med. Och sen så får du massa matchmail skickat till dig med tjänster som du antingen vill ha eller kanske inte alls är aktuella för dig. Och det här 2012, när vi fick de här liksom mejlen och de här kontakterna med rekryteringsbolagen, så uppfattade vi det som att det var väldigt opersonligt. Alltså, vi insåg ganska tidigt att de här rekryteringsföretagen, de får ju betalt om jag får ett jobb.
Exakt.
Jag vet inte vad, säg 100 000 spänn. De tjänar 100 000 kronor om jag får jobbet som de rekryterar till. Då betyder det att jag är värd i den här enskilda processen 100 000 kronor för dem. Hur kan jag inte bli behandlad som det guldet jag är värd? Så det var väl den insikten som var liksom grundläggande i att det måste finnas en kandidatfokuserad aktör. Alltså om det kommer ett rekryteringsbolag som är väldigt fokuserad på en fantastisk kandidatupplevelse, så bör ju rimligtvis över tid de bästa kandidaterna vilja gå via det rekryteringsföretaget för att man får en fantastisk kandidatupplevelse. Och då bör ju rimligtvis över tid de bästa kunderna vilja gå genom det rekryteringsföretaget också. Så det var alltså själva grundtanken med att starta Oddwork. Men sen var det också väldigt mycket slump och tur och tajming. Alltså jag och Charles och Niklas hade drivit bolag sen tidiga handelsår. Charles och Niklas startade sitt första företag när de var 16. Liksom. Okay. Och ett bolag som gjorde skräddarsydda skjortor. Och sen när vi lärde känna varandra på handel så fick jag haka på det bolaget. Och det första jag sa till dem var att det här håller inte, grabbar. Det här borde ni lägga ner. Så vi la ner det bolaget, och sen höll vi på med reklam på pizzakartonger ett tag under handelsåren. Så vi testade, alltså vi ville driva bolag. Det var liksom essensen i det. Mm. Och sen så direkt när vi var klara så snubblade vi över den insikten kopplat till rekryteringsföretag. Och så vi startade ett eget och tänkte att kandidatupplevelser, liksom arbetsgivarvarumärket ska vara absolut centralt.
Mm.
Och det blev Oddwork. Som sedermera då, det här med arbetsgivarvarumärke har ju blivit sedan 5-6 år tillbaka, är ju en central del, den största delen av vår verksamhet idag, helt enkelt.
Oh, wow. Och hur är det att driva företag med sina polare?
Alltså det där har du väl skrivits böcker om typ, och alla tycker väl olika. Men jag
tycker du?
Men jag tycker att det har varit ganska så behagligt, för att vi har liksom varit jäkligt tydliga med varandra från start kring liksom vissa typer av regler som gäller. Alltså när man bara var tre polare från första början, och vi har aldrig haft in investerare.
Mm.
Vi har liksom inga externa ägare, vi har inte fortfarande inte det. Vi har inte ett lån på banken till denna dag. Så att vi har bara byggt bolaget bootstrappat. Och det är också en skillnad, för har man investerare då har du ju en chef någonstans. Alltså någon som bestämmer över kapitalet, och vi hade inte det. Så vi satte upp väldigt tydliga disciplinerade regler från start tillsammans. Alltså på den detaljnivån som liksom arbetstid. Så här, när kommer vi in på kontoret? Vi hade straffpoängsystem liksom, för att inte bryta arbetstiden tillsammans. Bara för att få in den här disciplinen från början. Men det mest utmanande är väl något går åt helvete. Alltså när någon gör någonting gravt felaktigt, eller om någon inte drar samma strå till stacken och sådär. Och vi har haft en jäkligt smidig metodik för det som vi har kallat för det här är ingen fågelsång.
Vad innebär det?
Det innebär att om Charles och Niklas, och det här har hänt liksom flera gånger, åt olika håll. Så här, men om Charles och Niklas kommer till mig en till denna dag och säger det här är ingen fågelsång, då vet jag att nu har jag felat liksom. Och det är liksom ingen idé att jag försöker argumentera emot det här. Utan så här, det betyder bara din fulla uppmärksamhet nu. För nu försöker vi liksom ta tag i en sak som är jävligt svår för oss att ta tag i. Och göra någonting bättre. Så att det här är ingen fågelsång, har vi använt sedan start. Och det betyder liksom, tyst nu, lyssna, ändra det här, dirr. Annars så blir det liksom problem i vänskapen också. Liksom. Så att, disciplinerat. Jag tyckte det funkar jättebra.
Och det här är ingen fråga som ska man bara använda vid liksom nödfall, kan jag tänka mig.
Ja, den har väl bara använts 5, 6, 7 gånger. Liksom. Och det är också det som ger den respekten i fågelsången. Alltså man
får inte missbruka.
Nej, så åker man på en fågelsång, då vet man liksom att amen, nu är jag out of line här och det här kan påverka relationen mellan varandra. Liksom. Och de har också liksom fejdat med åren, så jag vet inte när någon fick en fågelsång senast. Men det var ett tag sedan.
Men jag tycker det är intressant. Det är ändå jäkligt bra tips det här med att ni satte ganska hårda regler, ett ramverk från start. Kan inte du bara dra några exempel på vad typ sådana regler kan vara? För jag kan tänka mig att det är väldigt många där ute som driver bolag, eller som jag och min till exempel nära kollega från Hästens nu in på Nike, det är väldigt nära vänner.
Mm.
Men att balansera det här med att vara kollegor också, eller partners i det fall.
Alltså, det beror helt på naturligtvis alltså vart, vilken del av resan man är på, vad man behöver få koll på, vilka problem man behöver lösa. Men jag har ett exempel som jag brukar ha dratt genom åren vad gäller just mig, Charlie och Niklas, som har varit att så här, tänk dig tre olika stenar. Det finns tre olika stenar och de är formade olika, ingen sten är en annan sten lik liksom. Och det betyder att de här stenarna har olika egenskaper, man kan göra olika grejer med dem. Och det behöver man fatta ganska så fort, att vi är olika, vi är bra på olika saker. Men om man tar de här tre stenarna, tar två av stenarna och så börjar du liksom gnida de stenarna mot varandra. Som ena sidan, det kommer låta och det kommer liksom vara jobbigt. Så här. Men till slut kommer de här stenarna på en sida i varje fall börja liksom tänjas mot varandra och blir rakare och rakare och rakare. Och till slut blir det som liksom en helt rak linje av stenen.
Mm.
Är du med på det exemplet?
Mm, ja.
Det är svårt att förklara den i en podd, inser jag. Jag hade gärna velat måla upp
det. Ja, men fan, förstår den då.
Och så har det varit för mig, Charles och Niklas, att vi har en sida. Och det är Oddworks som liksom långsiktiga strategiska mål. Där har vi gnidit stenarna så mycket mot varandra och det har rasslat och liksom låtit så högt och så mycket och gnistrat. Liksom. Men till slut har det blivit helt slätt. Så vad gäller Oddworks strategi så fattar vi varandra helt. Den sidan på stenen är helt rak. Där är det inget gnissel längre.
Mm, mm.
Men andra sidorna på stenen, alltså de som inte har gnistrat mot varandra, de är fortfarande väldigt olika. Och det är exempelvis att Niklas är fantastiskt duktig på försäljning.
Mm.
Då ska han hålla på med det. Jag är duktig i ledarskapet och då tar jag tagit i ansvaret. Charlie är fantastiskt duktig visionär och duktig på employer branding och verkligen var bäst kanske i världen på det, eller bland de bästa i världen på det. Då ska han hålla på med det. Och det är liksom andra sidan av stenen. Men när det kommer till Oddworks-strategi, varför vi gör vissa grejer, så är det helt jämnt idag. Men det har tagit 9 år och jäkligt mycket gnissel för att få stenarna dit. Liksom.
Ja, exakt. Och någon får ju ta de tråkiga grejerna som ingen tycker är kul också.
Exakt.
Kan jag tänka mig.
Exakt.
Men ni har ju en väldigt tydlig liksom positionering med att ni är ett positivt varumärke. Mm. Eller hur?
Precis.
Känner du att du måste leva upp till det här? Liksom? Är det happy clappy alltid? Eller hur?
Men det där är en jäkligt intressant fråga. Alltså, vi håller ju på med, alltså, vad vi jobbar med idag är ju arbetsgivarvarumärken, eller vad som kallas för employer branding.
Mm. Och det kan där... inte du förklara det ordet för
jo,
dem som inte...
självklart. För att det missuppfattas, det gör jag jättegärna, för det missuppfattas ofta som glass och ballonger och pingisbord.
Exakt.
Liksom. Och det är det inte. Det kanske var det för ett par år sedan att det uppfattades som det. Men arbetsgivarvarumärke handlar om hur ett företag kan attrahera, rekrytera och behålla talanger på dagens talangmarknad. Alltså hur du uppfattas som arbetsgivare av nuvarande, tidigare eller framtida anställda, helt enkelt. Och det där brukar jag jämföra med ett hotell. Så här, så när du ska gå in och boka ett hotell idag, så går ju du in och läser gästrecensioner typ på hotels.com eller booking.com eller efter pandemin i varje fall, när man får boka hotell igen. Och om du går in där och så ser du ett hotell med fantastiska bilder på en pool, liksom, fantastiska bilder på en frukost, men sen går du in i gästrecensioner och läser att poolen är photoshoppad, den är inte nice, eller frukosten är inte god, eller servicen är skitdålig, då börjar du liksom få gästrecensionerna på riktigt inifrån. Och så börjar du omvärdera ditt beslut. Ska jag verkligen boka det här hotellet eller inte? Mm. Och om vi researchar liksom två nätter av våra liv på hotell på det sättet, varför gör vi inte det med vår nästa arbetsgivare?
Mm.
Det är ju klart att vi gör det, eller kommer göra det. Liksom en mängd kandidater söker idag information om ett bolag i deras sociala medier typ, innan de köper en, innan de ansöker till en tjänst.
Mm.
Och det var ju insikten som slog oss för 5-6 år sedan, att om det demokratiserade informationsflödet kopplat till hotell har drivit oss att liksom, ta reda på allt om ett hotell när vi bokar, så kommer vi göra det med vår nästa arbetsgivare.
Mm.
Och det kommer betyda att arbetsgivare måste liksom jobba inifrån med en mängd olika saker. Sitt ledarskap, sin kultur, sina processer, sin onboarding, sin offboard. Alltså, det implicerar en mängd olika grejer. Det är liksom intern employer branding.
Mm.
Employee experience kallar någon det. Arbetsgivarmark. Alltså, det finns en uppsjö av namn för det där. Men förmågan att liksom attrahera, rekrytera och behålla medarbetare börjar ju inifrån.
Exakt. Sådär.
Men när man väl har det inifrån och liksom har en stark intern kultur, och inte bara stark, det måste vara rätt också. Alltså, varför ska man ha en stark kultur? Tänk om kulturen är fel och leder oss åt fel håll. Jo, men det är för att nå våra strategiska mål. Så det är alltid där det börjar. Vad är bolagets strategiska mål? Det är ju att bli världens ledande inom X, säger vi. För att bli världens ledande inom X så behöver vi ha en viss typ av kompetens på plats.
Exakt.
Och för att kunna ha den kompetensen på plats så måste vi ha en viss typ av kultur som liksom appellerar till den kompetensen. Eller en viss typ av ledarskap eller utvecklingsmöjligheter. Eller vad man tänker sig.
Och för att behålla kompetensen.
Definitivt, precis.
Men vart kommer ni in då?
Så vi kommer in som i princip, det är olika ska jag säga först och främst. Men alla företag har liksom ett nuläge i relation till sitt arbetsgivarvarumärke.
Mm.
En startposition om man så vill. Och så har alla ett önskat framtida läge. Och det önskade framtida läget är ju ganska likt för de flesta. Mm. Det är att ha en fantastisk intern kultur som är rätt jämfört i relation till deras strategiska mål. Och att alla externa talangmålgrupper, alltså talanger som inte är en del av organisationen idag, vet om vilka de här är som arbetsgivare och vet om att de är grymma. Spotify är ett fantastiskt exempel på önskeläge för många. Så här, de jobbar väldigt detaljerat och systematiskt och strukturerat med sitt interna arbetsgivarvarumärke. Och de flesta relevanta talangmålgrupper, till och med du och jag som kanske inte ens är relevanta talangmålgrupper för dem, vet om att de gör det.
Ja. Liksom. Vad har de gjort för att lyckas så bra?
Alltså det är, många misstar ju det liksom för att det skulle varit slump eller att det är en cool produkt och sådär. Det är det inte. De jobbar extremt strukturerat och systematiskt med väldigt detaljerad nivå av sitt arbetsgivarvarumärke. Så att om du googlar Spotify Engineering Culture, så kommer du hitta detaljplaner på hur deras ingenjörskultur förväntas levas ut i beteenden, aktiviteter och associationer på en daglig nivå. Liksom. Så vad vi kommer in i är att vi kommer in och antingen hjälper kunden att ta reda på sitt nuläge, eller hjälper kunden att rita upp en strategisk förflyttningsresa från ett nuläge till ett önskat framtida läge. Och en strategi löser ju inte någonting i sig självt, utan det är ju när man fyller den strategin med en mängd olika taktiker som man kommer framåt. Och en taktik kan vara medarbetarundersökningar i realtid, eller att åskådliggöra medarbetare som jobbar på bolaget på karriärsidor eller via videotjänster eller vad det må tänkas vara. Eller så kan det vara ledarskapsprogram eller utvecklingsprogram. Eller så kan det vara extern kommunikation. Det finns ju en mängd bolag där ute som är fantastiska arbetsplatser. Men du och jag har ingen aning.
Nej.
För de har inte varit alls lika framgångsrika på att kommunicera ut till sina relevanta målgrupper att det är ett grymt ställe att jobba på.
Exakt.
Så det kan vara renodlad kommunikation. Så vi har en massa copywriters som är superduktiga hos oss eller digitala specialister som jobbar hos oss. Så jobbar med strategi och taktiker, helt enkelt.
Oh, wow. Och vad skulle du säga, för nu har ni ändå funnits ett tag, även om det känns, alltså åren går, tänkte jag. Nu när du sa det, vi börjar bli gamla.
Jag vet.
Men vad är era utmaningar nu för att bli ännu större?
Nej, men först och främst, jag insåg att jag kanske inte svarade helt på din förra fråga. Alltså här, ett positivt brand.
Ja.
Så här, vi är ett positivt laddat varumärke, är det svårt att leva upp till det? Och svaret på det är ju ja. Alltså, och det är inte bara för oss. Alltså varenda hotell, om man så vill, som photoshoppar eller som lägger upp en bild och hävdar att den inte är photoshoppad, behöver vi också städa poolen varje dag.
Ja.
Och i synnerhet om vi jobbar med det här, liksom, så ställer det ju enormt höga krav på vårt eget arbetsgivarvarumärke för att inte vara skomakarens barn.
Mm.
Sådär.
Mm.
Det ställer ju enorma krav på våra utvecklingsmöjligheter, hela vårt arbetsgivarvarumärke helt enkelt. Och det där har också ändrats senaste åren. Alltså vi har fått in vi börjat jobba med väldigt mycket stora internationella kunder de senaste 5 åren. Och tidigare var Oddwork, alltså vi hade en dröm av att skapa ett rekryteringsföretagens Red Bull tidigare. Och det gjorde vi på många sätt. Så här, huvudkontoret nere i Göteborg är ett rocket ship. Liksom.
Ja, det är verkligen, det minns jag.
Det är verkligen helt galet. Liksom. Och allt det där som man kan förknippa med Red Bull, vi sponsrade extremsportsatleter och allting. Så här, vi ville verkligen vara det. Men när vi började jobba med de här stora kunderna så blir det liksom en sak viktigare än allt, och det är att leverera kvalitet.
Mm.
Och då kände vi att den här varumärkesassociationen bara med Red Bull, den lirar inte längre för Oddwork 2.0, utan det kanske var det unga Oddwork. Men vi pratar om Oddwork idag som, om du tänker i 3 cirklar, det en är Red Bull, en annan är McKinsey.
Mm.
Alltså i kvalitet, i processer, i hur man levererar saker och ting, hur det alltid är härligt i data och insikter. Och en tredje cirkel är Patagonia.
Mm-hmm.
Som alltid som är ärligt och autentiskt och har en väldigt rak och schysst kommunikation.
Mm.
Mitt emellan McKinsey, Patagonia och Red Bull, där vill vi att Oddworks positionering ska vara. Och ställer det höga krav på oss, definitivt såklart. Det är ett megaarbete.
Mm.
Och det är inte en punktinsats, utan man måste verkligen jobba med det hela tiden. Så att det kämpar vi med. Men ganska framgångsrikt numera skulle jag säga.
Men då skulle du ändå säga att det är det som är era utmaningar och liksom leva lite som ni lär.
Jag skulle säga att ja, det är väl en av de utmaningarna. Vi har väl en mängd såklart, ja. men det är en utmaning.
Det är bara
men vi, det är vi ändå ganska, ganska duktiga på. Så vi pratar om de här grejerna väldigt öppet. Vi pratar om när vi behöver förändras sådär.
Mm.
En annan utmaning är ju att vi hela tiden ska balansera att ligga i framkant. Vårt mål är att vara Nordens ledande employer branding-företag, och på flera sätt så är vi redan det.
Mm.
Vi skulle vara det 2025, men på flera sätt är vi det 2021. Sådär. Enligt vår lilla lista på vad vi ska uppfylla för att vara det. Och att liksom lyckas växa då på ett organiskt sätt. Vi har fortfarande inga investerare.
Nej.
Som sagt. Och kunna locka till sig de bästa i branschen på det här. Samtidigt som vi inte vill bli för stora för att tappa kultur. Det är en mängd olika saker. Mm. Det är inte enkelt. Då hade alla gjort det.
Ja, vad tror du är liksom en utav... Nu har du svarat på det på många sätt. Men det är ändå lite intressant att höra vad du tror är er framgång. Alltså framgångsrecept, ert framgångsrecept för att ändå vara så pass ledande som ni är.
Mm.
Så pass snabbt.
Alltså vi har jobbat i en bransch som typ inte fanns för 6 år sedan. Alltså employer branding var glassballonger och pingisbord för 6 år sedan. Och ingen visste riktigt vad de skulle göra, och bolag visste inte riktigt att de behövde det. Och vi byggde en hypotes som kring att, egentligen hela hotellexemplet. Alltså så här, om man researchar sitt hotell så kommer man göra det med nästa arbetsgivare, så att det här kommer explodera. Och sen har vi liksom... Började vi jobba med det för 5-6 år sedan, och sen så för 2-3 år sedan så började det explodera, verkligen. Och när jag säger explodera så betyder det att stora företag började anställa en employer branding ansvarig.
Oh, wow.
Och nu började det bli employer branding avdelningar, precis som HR och marknad. Och sen naturligtvis att styrelser och ledningsgrupper började allokera en budget för employer branding. Liksom. Så det svåraste för vår del har ju varit att innovera. Alltså så här, okej, så nu finns det en budget. Nu ska vi lösa det här kompetensglappet eller det här arbetsgivarvarumärkets förflyttningsresa mot det här strategiska målet.
Mm.
Vad gör vi? Och så har vi behövt skapa grejer som inte fanns. Liksom. Innovera oss fram för att skapa ett värde för våra kunders pengar som de investerar. Det har ju varit skitsvårt. Parallellt med det så försöker få med sin organisation som förstår vad vi håller på med. Samtidigt som vi liksom bygger planet medan vi flyger. Det har ju varit en utmaning. Men vi har ju löst det ganska så bra.
Ja, och det som du säger nu för tiden, i och med att jag själv har varit med på den och sett hur stort det här har blivit de här senaste 10 åren, så är det ju så coolt att se vilken självklarhet det är idag att man ska tänka på det.
Exakt.
Men för en person som sitter lite i samma båt och kanske driver eget och ska rekrytera människor, ni är ju också proffs där.
Mm.
Vad tycker du att man ska tänka på när man ska rekrytera? Liksom, vad har du för handfasta tips?
Alltså, först och främst, så jag går alltid tillbaka till strategiska mål. Alltså, hade du frågat mig för 5-6 år sedan så hade jag varit mycket mer kopplad till så här, jämför din egen värdegrund eller företagets värdegrund med personens värdegrund.
Mm.
Och hittar ni bara varandra där så att säga, så löser det hela biffen. Och Det är ju fortfarande sant till mångt och mycket. Men jag skulle säga att liksom, jämför organisationens värdegrund med personlig värdegrund. Men också titta på det strategiska målsättningen. Alltså alla bolag, stora eller små, har strategiska målsättningar. Alltså vi ska bli X inom Y. Sådär. Vi ska bli Nordens ledare, eller vi ska bli världens ledare, eller vi ska ha så här stor marknadsandel. Och för att lösa det målet så behöver man en viss typ av kompetens.
Mm.
Och det är liksom den kompetensen, det glappet som finns, eller precis som du var inne på, alltså att behålla en viss typ av kompetens för att nå dit.
Mm.
Det är kring det som värdegrunden ska byggas, alltså värdeord så här på en vägg som är framtagna för att det kändes bra i magen typ för 4 år sedan. Vad skapar det för värde? Men värdeord som kan hjälpa oss att attrahera, rekrytera och behålla rätt talang för att nå våra mål, det är centralt. Så att jag skulle ge tips till även med små aktörer. Om du ska anställa din första person, ta reda på ditt strategiska mål här.
Mm.
Som ligger värdegrunden, alltså kulturen. Mm. Främjar den det strategiska målet? Och om svaret är ja, då kan du rekrytera utifrån värdegrunden. Men att först verkligen kolla på vad målet är, helt enkelt.
Och vad tror du de liksom vanligaste misstagen folk gör eller företag gör?
Ja, men det är ju ett antal ganska så vanliga. Först och främst brukar det vara i en del bolag så sitter ju liksom en ledningsgrupp.
Mm.
Och som fattar inte riktigt kopplingen mellan vad employer branding har för funktion kopplat till det strategiska målet. Utan de ser det som att det är ett nödvändigt ont typ. Mm. Och därför gör vi en punktinsats och vi köper annonsplats på 120 stycken busshållplatser liksom, och så trycker vi upp vilka bra arbetsgivare vi är. Liksom.
Ja.
Det är ju bortkastade pengar om det inte faktiskt förmedlar en sann bild. Sådär. Och sen så kanske den ledningsgruppen bestämmer att våra värdeord ska vara si och så. Och så försöker man liksom trycka ner det i en organisation utan att ha involverat medarbetarna. Och det är klart att det inte kommer få någon bärkraft. Det här är ju liksom medarbetare som måste vara med och inkluderas i ett sånt här typ av arbete för att men sätta ramarna för vilka de är och vilka de vill vara och hur det ska levas ut. Sådär. Det är ett ganska vanligt misstag.
Mm.
Och ett annat vanligt misstag är att men, som sagt, inte förstå den strategiska kopplingen och se det som en punktinsats. Typ.
Och det är som du säger, det är svårt att fejka idag. Alltså, allt går ju att ta reda på.
Ja.
Alltså det är så här.
Ja, och jag menar, ett bolag som jag tycker är fantastiskt och jag är såklart jävig i frågan för vi har investerat i det bolaget ganska tidigt som heter Winning Temp.
Mm.
De gör medarbetarundersökningar i realtid. Okej, så den här medarbetarundersökningen som gjordes en gång per år tidigare, nu görs den en gång i veckan, jättesmidigt via en app. Och så kan man hela tiden löpande se hur olika avdelningar mår utifrån olika ämnen. Hur de värderar ledarskapet, hur de tycker att de utvecklas, om de tycker att de är autonoma, om de tycker att deras jobb är meningsfullt och så vidare. Så kan ju som du eller jag stå och kolla på hur en avdelning utvecklas helt enkelt. Så kan vi ju se att det kommer en pandemi, då går personliga utvecklingen ner och så kan vi ta action på det. Det är en sån typ av sak. Alltså, tänk den dagen, nu har ju precis alla skaffat det där verktyget, eller så, ett motsvarande typ av verktyg. Om 5 år kommer alla ha det. För 5 år så visste ingen vad det var.
Nej.
Men tänk när alla har det där verktyget och så börjar vissa företag att visa upp sina siffror live på sin hemsida.
Mm.
Så att du, när du går in på AstraZenecas hemsida så kan du se exakt hur organisationen AstraZeneca mår just nu. Det sätter ju plötsligt press på alla andra bolag. Att det visar upp hur de mår också. Liksom. Så det är klart att ett demokratiserat informationsflöde, alltså vi går ut med mobiltelefoner i fickan och kollar upp liksom vad vår restaurang har för rating.
Mm.
Varför skulle vi inte göra det med vår arbetsgivare? Det är självklart att vi kommer det. Så att det kommer bara fortsätta.
Åh gud ja, och det känns som att den typen av transparens kommer vara en självklarhet som du säger. Tror du det är något farligt med det?
Alltså jag tror att det farliga är ju att det är jobbigt.
Mm.
Alltså många, genom åren har i varje fall ganska många kommit till oss och sagt så här: vad är lösningen? Alltså vad ska vi göra? Och det första punkten är det är inte en punktinsats. Liksom.
Nej.
Det är som vilket varumärke som helst. Alltså Nike har ju inte blivit ett känt konsumentvarumärke för att de gjorde en reklamkampanj en gång.
Nej.
Sådär, utan det är ju som långsiktigt, systematiskt och strategiskt arbete där bakom som just Spotify faktiskt är exceptionellt duktiga på. Det finns andra typer av företag också som är väldigt, väldigt duktiga på det, men de flesta känner till Spotify och arbetsgivarvarumärket. Men det är ju en sån typ av sak. Alltså att farhågan är att det är jobbigt och därför skiter man i det. Liksom.
Mm.
Men lycka till att attrahera, rekrytera eller behålla talang då kommande.
Långsiktigt är man ganska körd då, med andra ord.
Ja, och det är väl det som proaktiva bolag har börjat fatta.
Mm.
Ja.
Och om man sitter på andra sidan då? För det vet jag att jag får liksom många frågor på podden eller till podden och så här, hur man ska tänka för att naila en arbetsintervju eller få sitt drömjobb eller hit och dit. Vad hade du gett för tips liksom om man sitter och ska vill få sitt drömjobb via er?
Men jag har som haft glädjen att träffa massa studenter och föreläsa om det här genom åren. Sådär. Mm. Och ett av mina främsta tips är ju att researcha bolaget ganska så grundligt. Alltså, innan det finns väldigt mycket man kan göra för att slänga iväg en ansökan som verkligen sticker ut i mängden. För det är inte många som gör det. Liksom. Och det börjar ju med att ta reda på det du kan om bolaget. Alltså det är andra sidan av det vi pratar om här.
Mm.
Ta reda på bolagets strategiska mål. Ta reda på den här företagskulturella värdegrunden. Och sen på ett så tydligt sätt som möjligt matcha det mot dig själv. Om det matchar, förklara varför din kompetens är central i den här kompetensplanen för att uppnå de strategiska målen och varför den här värdegrunden stämmer överens. Det funkar ganska mycket som en sökmotorsoptimering.
Mm.
Vi kommer till vissa jäkligt spännande bolag som gör den här optimeringen, alltså CV mot kravprofil, automatiskt idag. Men väldigt många jobbar manuellt fortfarande, så alltså de tittar på ett CV. Alltså de har en kravprofil från en kund, kunden söker X, Y och Z och sen så tittar de efter CVn som innehåller X, Y och Z. Liksom. Så bara genom att optimera ditt CV på ett sådant sätt så att du faktiskt det framkommer att du har det som kravprofilen söker och du ligger i linje med bolagets strategiska mål och du faktiskt kanske till och med delar företagskulturell värdegrund med dem,
mm,
eller personlig värdegrund med deras företagskulturella värdegrund, så är väldigt mycket av jobbet gjort. Så det är ett ganska handfast tips, hoppas jag.
Ja, men verkligen, det är det. Och där tror jag att tyvärr många idag inte gör på det där sättet, utan man är desperat efter vill in i bolaget och så tar man kanske inte reda på om man ens passar in eller kan tillföra värde.
Nej, och där saknas det idag faktiskt tyvärr ganska mycket verktyg för att göra den researchen på ett bra sätt.
Ja.
Så här, vad ska man kolla? Alltså det finns någon amerikansk sida som heter Glassdoor. Det är en sån recensionssida, exempelvis.
Aha.
Men den är inte stor i Sverige än, så att vi känner inte till vad, nej, det är. Eller CareerEye försökte göra samma sak i Sverige, men den blev ju aldrig stora. Men var ska man gå in då? Man går in på sociala medier typ, och så scrollar man, så hittar man någon post på någon tjej eller kille som står där, ja, med tummarna upp och beskriver om vilken fantastisk karriärsresa man haft. Men är det ärligt då? Är det sant? Är det verkligen så?
Mm.
Och det var därför vi utvecklade Life Inside som vi pratade lite om innan. Exempelvis.
Ja, det vill jag höra mer om. Vad är nästa projekt här nu som ni har på gång?
Nej, men ett projekt som, alltså, i och med att vi sitter som strategikonsulter i princip för de här bolagen, stora som små, ta några av våra kunder är väl AstraZeneca, Saab, Kindred, Bengt Dahlgren, Fredrikssons Teknik och Bygg, de är 13 hantverkare, men de har insett att de måste ta en position inom employer branding också, och massa andra kunder. Men i och med att vi sitter som strategi och taktikpartners till de här kunderna. Så vi sitter och ritar upp nuläge, önskat framtida läge, och så fyller vi den vägen med en mängd olika taktiker. Så ser vi också liksom vissa glapp, alltså problem som alla har, som inte har någon taktik idag. Alltså det finns ingen lösning på det. Ta om medarbetarundersökningar i realtid inte hade funnits, som det finns nu, så hade vi ju sett väldigt tydligt att, men herregud, alla de här bolagen behöver detta. Och så var det exempelvis med just medarbetarrapporteringar.
Mm.
Så vi såg att väldigt många av de här kunderna, stora som små, spelar ingen roll om de är globala eller lokala, de letar efter sätt där kandidater som kommer in på deras hemsida kan få lära känna deras personal. För att de beskriver att när en kandidat väl kommer på intervjun in hos oss, då vill de ha jobbet. När de väl får träffa Maja eller Kalle, då vill de ha jobbet. Men problemet då får de dit.
Mm.
Så då utvecklade vi en tjänst som vi släppte bara för 3 månader sedan tillsammans med flera av de här kunderna. Så Axfood och Blocket och massor av våra kunder har varit med som pilotcase. Och det ligger faktiskt live exempelvis på deras karriärsida just nu. Så skapade vi en video-widget helt enkelt där HR kan skicka ut frågor till medarbetare. Om hur det är att jobba där, hur deras karriärsida har sett ut eller vilka utvecklingsmöjligheter som finns eller hur ledarskapet är. Och så får liksom medarbetarna plocka fram sin mobilkamera och filma sig själva medan de svarar på frågan. Och sen så skickar de tillbaka det här. Och så går det live på karriärsidan direkt, helt enkelt.
Mm-hmm.
Så att då har vi liksom skapat ytterligare en informationskälla direkt från medarbetarna inuti bolagen. Att berätta om hur du jobbar där. Så du som kandidat kan ju träffa personerna som jobbar till och med på din avdelning. Så du kan ju liksom gå in och searcha, okej, Stockholm Tech, säger vi, på Blocket. Så får du träffa personer som jobbar på tech och liksom lära känna teamet innan du ens söker en tjänst.
Oh,
så det är ett sånt typ av projekt som vi har tagit igång nu.
Kul!
Mm.
Och vem vinklar? Alltså, det var det jag ställde frågan innan också. Är det ärligt eller kan bolagen vinkla det hur de vill? Eller?
Nej, men det är ju inte de svåraste frågorna i just det caset som vi står och jobbar med just nu. Alltså, hur skapar man trovärdighet i det där då?
Mm.
Och vi har liksom ett copy-team som sitter och utvecklar en frågebank tillsammans med våra kunder.
Ja, vi hjälper tiden till där också.
Ja, precis. Så att vi försöker ju lösa det där för att få det ärligt och autentiskt och verkligt. Sen så en lösning på den frågan exempelvis att vi har skapat en kategori som heter alumni.
Mm.
Så att vi skickar också ut frågor till folk som har jobbat på ett företag.
det är smart.
Så kommer det som upp videos från alumnis, helt enkelt. Okay. Så får beskriva om varför de gick vidare eller vad de saknar med det. Eller, det är klart att det här kommer gå igenom ett filter någonstans. Så att, säga, så att det kommer vara en utmaning för oss att så här, få fram det absolut mest kritiska.
Ja, men det är nog coolt. För att jag tänker, jag utgår bara från mig själv, men jag har liksom stakat ner gamla anställda och frågat hur är det att jobba där innan jag har signat.
Exakt.
Så man vill ju någonstans ha den infon.
Ja, vi tror det. Och det har fått en enorm traction redan de första 3 månaderna här. Vi utvecklade det senaste året, men släppte det för 3 månader sedan. Och det är väldigt uppskattat hos våra kunder och hos kandidaterna. Och det var väldigt kul, jag såg bara häromdagen att Blocket, som är en kund som sagt, de skaffade en ny vd alldeles nyligen. Och det första, en av de absolut första grejerna som vdn får göra är att svara på en Life Inside-fråga. För att möta kandidaterna på karriärsidan direkt.
Aha.
Så att ja, men den går spännande och väldigt fort fram. Så vi får se vart det landar.
Kul! Det är många bollar i luften. Hinner du vila något?
nej, inte senaste 1,5 året med en pandemi i ryggen också. Det har inte varit så mycket vila. Men jag har en semester som ska komma här om en vecka. Så då får vi hämta hem
det. Vad gör du för att ta hand om dig själv?
Du, med både fördel och nackdel så flyttade jag till London för 3 månader sedan. Och där har jag inte så mycket kompisar. För annars brukar jag hänga väldigt mycket med kompisar och familj, vilket är mina stora intressen i livet utöver mina bolag. Men det blir inte så mycket annat än att träna. Jag lade undan alkohol för 1 år sedan och hittade träningen.
Aha.
Droppade 12 kilo. Duktig. Och insåg att fast det finns ju ett sätt där jag kan må bra hela veckan. Liksom. Alltså att jag inte behöver gradvis må bättre måndag, tisdag, onsdag och sen må riktigt bra på torsdag, fredag igen. Och för mig var den lösningen liksom skippa alkohol och börja träna ännu mer. Liksom. Så att i det, får jag inte i mig träningen så märker jag direkt liksom hur stress, hur oro, hur osäkerhet, hur massa sådana grejer börjar smyga sig på. Så jag ser ingen anledning för att dricka längre.
Bra tips. Det visste inte jag, va? Det var kul. Och den här har jag ju inte förberett dig på.
Nej.
Jag ville ha en liten privat fråga också. Men en sak som jag vill att vi ska runda av med, det är faktiskt din skådespelarkarriär.
Ja,
jag sitter ju här med en celebrity.
Ja, en ungdomsdeltids...
Nej, men hur började det? Jag vill bara liksom summera med den biten också.
Ja, nej, men det är ju en ganska sjuk story. När jag var 17 bast, när jag pluggade på gymnasiet alltså, så kom min bror hem med en tidning som han slängde fram på köksbordet och sa Pojan, de söker dig till en huvudroll i en svensk långfilm. Och när man är 17 år så tror man inte riktigt på det där. Liksom. Men ja, de sökte en kille som var mellan 15-17 år som pratade svenska, persiska, engelska flytande som bodde i Göteborg, som spelade fotboll. Så hela den här listan var liksom väldigt lik mig. Så jag sökte in till den rollen och efter 9 auditions så fick jag huvudrollen i en svensk långfilm som heter Ciao Bella som kom ut 2007.
Cool.
Och det var en fantastisk upplevelse liksom, att få spela in film. Och jag hade aldrig gjort någonting, jag hade aldrig stått på scen eller gjort någonting med film tidigare. Men så fick jag göra den och då lärde jag känna, det var en fantastisk sommar. Sommaren 2006 var det nog vi filmade den och så kom den ut 2007 på 100-tal biografer i Sverige. Och blev rätt stor. Det var en ganska stor ungdomsfilm där och då. Och det var en sjukt häftig upplevelse. Lärde känna massa häftiga människor som jag har hållit kontakten med. Och jag insåg ganska tidigt att film är coolt och det är kul. Och det är liksom en väldigt annorlunda erfarenhet. Det är inte vad jag drömmer om och vill göra. Alltså det är inte, jag har aldrig liksom haft en dröm om att vara skådis. Men så jag började plugga på Handels direkt efter gymnasiet. Och sen kom allt det här igång som vi snackat om idag. Men sen så en gång typ per år, eller en gång vartannat år, så har någon bekant från filmbranschen ringt och sagt tja, vill du vara med i den här tv-serien? Eller tja, vill du vara med i En man som heter Ove? Och så säger jag, ja det är klart jag vill vara med i En man som heter Ove. Och så har jag fått provfilma för det, sen har jag fått den rollen och sen så för 3 år sedan fick jag huvudrollen i en ny långfilm som heter Uppsala kidnappningen. Som är en ganska känd Peter-dokumentär. Det var inte så många som såg den på bio, tyvärr, men det var en häftig upplevelse det igen att få göra en till huvudroll. Och senast så var jag nere i Rumänien och filmade Box 21 som går på Viaplay nu. Alltså det har ju bara varit slump och tur och duktiga människor som jag lärt känna tidigt som har ringt genom åren. Och nu ska jag faktiskt precis iväg här efter och träffa ett filmteam klockan 17.15 på Kungsholmen för att planera för en inspelning i augusti. En kortfilm som jag ska filma.
Men det är någonting du kommer fortsätta med då?
Alltså så länge som jag får fortsätta göra det varannat år typ. Och att det går att som köra parallellt med Oddwork och de här andra projekten. Så ser jag ingen anledning att sluta. Men jag har haft en sån jäkla tur, Sanja, så alltså, du vet inte vad. Alltså, Ciao Bella, den blev nominerad i Berlinale.
Så, tror du det är tur?
Ja, men jag tror det är tur.
Alltså. Det är skicklighet. Ja, det är, tror du på tur?
Jag tror på... Ja, det gör jag nog ändå. Alltså,
men Ciao Bella,
så lyssna här. Ciao Bella blev nominerad liksom, i Berlins filmfestival. Ja, så jag, 18 år, fick åka runt. Alltså, jag fick åka ner till Berlin och sen fick jag åka till Sarajevo och North Carolina och, alltså, och visa upp filmen över hela världen. Och sen så, en man som heter Ove blev ju Oscars nominerad, vilket är helt sjukt. Alltså, jag kan säga det, jag förlikar mig inte med att jag skulle vara en skådespelare själv.
Inte?
Nej, alltså det är lika orimligt som... Det är för vem som helst att se sig själv som en skådespelare, är det för mig.
Det är kul att du säger det, för Dragomir var ju med här. Ja, jag hörde det. Ja. Han sa ju samma, han kunde liksom inte se sig själv. Ja. Inte förrän långt efter, liksom, ja. När det var... Och det är lite intressant.
Alltså jag är inte där. Jag är inte där. Och så jag gjorde en kortfilm som jag är väldigt stolt över som heter On Suffocation. 2014 kanske det var, 15. Den vann Guldbaggen och blev nominerad i Sundance i USA, så jag fick åka dit. Men du vet, jag är som en liten pojkturist på de här eventen. Jag fattar ingenting. Jag fattar inte vad jag gör där. Jag tycker inte jag har någonting att göra där. Men jag är bara väldigt, väldigt tacksam. Och helt ärligt, skulle jag aldrig få göra en film igen så är jag nöjd. Ja. Alltså det har varit en sån sjuk upplevelse bara att få göra det. Och det är bara, jag kommer bara vara stolt när jag har kids i framtiden och få visa dem filmerna på när pappa var ung, helt enkelt.
Fett kul CV att ha det. Liksom.
Ja, det var kul.
Men nu när man är sjukt nyfiken på dig, hur hittar man till dig?
Du, man, ja, vad gör man nu för tiden? Är det Instagram då? Eller?
Det beror på vad du vill att man ska hitta dig.
Nej, men man hittar mig väl på Instagram, på Poyan Karimi. Jag hade aldrig någon så här roliga användarnamn på sociala medier.
Ja, men det var bra.
Eller så gör man det på poyan@oddwork.se. Där kan man alltid mejla mig också.
Sjukt glad att ha dig med.
Tack för att jag fick vara med.
Tack för att du ville vara med. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig otroligt glad.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.